det är väl svårt kanske och egentligen verkligen tro att det kommer hända.
Om vi ska knyta ihop den här säcken då, vi är ju många som fascineras av rymden, inte bara du och jag. Men varför fascineras vi människor uppenbarligen också av att skicka ut musik och konst out there?
Ja, om man tänker sig att det finns liv i rymden och till och med civilisationer som vi skulle kunna få kontakt med, då är det här ett sätt och då vill man också kanske visa en bild av det här är vi. Och på samma sätt så blir det här också en manifestation av vilka vi är och vad vi kan åstadkomma på jorden, och det kan ju vara lite svårt att komma överens om kanske. Det vi har presenterat än så länge är väl en ganska sådär snävt västerländsk 1900-talsbild av det då. Men jag tror att det är det. Man vill liksom vinka mot rymden och kanske ett litet hopp att någon ska kunna uppfatta det, men också ett försök och ett statement att hallå, här är vi.
Ja. Tack så mycket Björn Gunnér på Vetenskapsradion. Du har lyssnat på Kulturkollen. Jag heter Andres Krisa.
Det är annandag pingst och det är måndag 9 juni. Det här är Sveriges Radio och P1. Nu följer tolvslaget och dagens dikt.
En blommande kvist. För en enda junis blommande kvist mot fjärdarnas solblanka spegel kan jag glömma allt blommande skärt jag mist, och att vissna är livets regel. För en gungande gren som snövit och skir hänger högt i gryningens strimma kan jag glömma att allting med tiden blir förhärjat i stormar och dimma. Jag stirrar i sjön där solspelets lek över böljorna fladdrar som lågor och glömmer hur varje min solglimt svek och släcktes i mörknande vågor. Jag tror jag är blind av allt flödande ljus som ur junis himlar blir givet. Jag glömmer att skuggan står vakt vid mitt hus och att ingen blir solblind i livet.
Thank you. Christian Fex läste dikten En blommande kvist av den finlandssvenska poeten Jarl Hemmer. Den kommer från diktsamlingen Rösterna, publicerad 1914. Sedan hördes musik av Frédéric Chopin och det var pianisten Fasil Say som spelade hans nocturn nummer 20 i Cis Moll.
Filip Varenius berättar om dagens sändning från Vetenskapsradion.
Det finns flera tusen olika fågelarter i världen. Men vad som faktiskt är en art eller inte råder det oenighet om. Men den 10 juni kommer en ny fågellista över världens alla fågelarter att presenteras och är tänkt att ena vår syn om vilka arter som finns. Vi träffar ornitologiprofessorn Per Ahlström som hjälpt till med att ta fram den här fågellistan. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Så gäller det våra direktsändningar lite senare i P1. Vad planerar ni i Talkshow och Studio 1?
På Talkshow så är vi aningen matta efter helgens tennis i Paris. Världens nummer 1 och 2 mötte varandra i herr- och damfinalerna och nu ska hela tenniscirkusen ställa om till gräs efter att ha spelat på grus i 2 månader. Hur svår är omställningen, hur går den till och vad hände med den där 90-talsgenerationen som skulle ta över efter Federer, Nadal och Djokovic? Vi ska prata tennis. Men det är också hög tid att sammankalla sommarpanelen, alltså Mats Kviberg, Emma Bovin och Claes de Fer. På onsdag avslöjas vilka årets sommarpratare i P1 ska bli, men vår panel vill traditionsenligt förekomma detta genom att redan idag spekulera, fantisera och drömma om sina önskepratare. Är det egentligen dags för Björn Borg? Och sen desserten, rabarber, Carl Fredrik, ni vet han på Äcklaholm, kommer avslöja allt vi behöver veta om de där märkliga skälkarna. Lättodlade eller inte, lättplockade eller inte, lättsockrade eller inte. Vi har alla svar och kanske lite tips på hur man bäst tillagar. I Talkshow eftermiddag med Cassie Zimmerman och mig Jonas Bonnier.
Björn Borg vore väl en spännande sommarpratare, det tycker jag. Helena Groll här kör i eftermiddag tillsammans med Lasse Johansson. De massiva protesterna i Los Angeles är förstås ett av våra ämnen. Och där ju president Trump nu kallat in nationalgardet, något som ju också väcker starka protester. Så handlar det om säkerhet eller politik, ni kommer höra våra USA-korrespondenter. Och så Greta Thunberg och fartyget med aktivister som seglat mot Gaza men som nu i natt ju bordades av israeliska styrkor. Är det här ett självupptaget aktivistjippo eller en träffsäker protest mot Israels våld och utsvältning av Gaza? Ni hör Anders Lindberg i Aftonbladet och Peter Wemblad, Svenska Dagbladet, debattera. Och så något helt annat som vi brukar säga, är en kall skummande öl en del av den svenska folksjälen eller ett sätt att bara romantisera supandet? Det är ju sommar, semester och vi dricker kanske lite mer. Studio 1, 16.02 drar vi igång.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 världar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Och från listan över årets sommarpratare till en helt annan lista nu. Den nya fågellistan.
Min gissning är att det blir fler i alla fall, utan tvekan fler arter.
Snart är ett mastodontarbete i hamn. En gemensam världslista över världens alla fåglar som ska ena vår syn på arterna. Tekniska framsteg och inte minst DNA har revolutionerat forskningen av fåglar, arter och släktträd. Och antalet arter ökar hela tiden. Samtidigt är gränsen för vad som är en art inte alltid helt lätt att dra. Se bara på kråkan som orsakar forskare huvudbry.
De är väldigt lika varandra i alla avseenden.
Varför är en gemensam lista över världens fåglar så viktig egentligen? Och hur upptäcker vi så att säga nya arter?
Och vi insåg ganska snabbt att det här kan omöjligt vara samma art med så skilda sånger.
Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Varenius. Klockan har precis passerat 7 i Årike Fyris söder om Uppsala. Mellan en trädridå och ett vassbälte vid Fyrisån värmer solen och skyddar mot den kyliga nordanvinden. Fågelkören är i full gång. Per Ahlström, professor i ornitologi vid Uppsala universitet, lyssnar noga igenom de olika sångrösterna.
Ja, och vad har vi här då för någonting?
Här har vi en äktergal som sitter och sjunger längs med Fyrisån. Har precis kommit från tropiska Afrika. Och så hörs det sävsångar i bakgrunden här någonstans också. Lite längre bort. Har också kommit från tropiska Afrika alldeles nyligen.
Men vad för fågelarter som du brukar säga att du har hört eller sett varierar? Det finns idag 4 stora fågellistor över världens fåglar att följa. Men det ska det bli ändring på. Sedan 2018 har det pågått ett arbete med att det bara ska finnas en lista över alla världens fåglar. Och Per har varit med under ett par av åren. Arbetet är nu i slutfasen och den 10 juni kommer listan att presenteras. Sävsångarens sång är utan tvekan underhållande. Men att prata om arter, taxonomi och världslistor med den i bakgrunden är kanske inte så optimalt. Vi går därför upp i skogen. Mycket bättre. För att bättre förstå arbetet med listan och fågelforskning är det nog bra att reda ut ett par begrepp. Så vad är egentligen en art?
Det är en fråga som är oerhört svår att besvara därför att den har diskuterats och debatterats i decennier. Det mest frekvent använda artbegreppet, det handlar om att arter är individer som förökar sig med varandra, åtminstone teoretiskt, om de får chansen. Men de är reproduktivt isolerade från andra arter. Och att de är reproduktivt isolerade betyder att de antingen inte parar sig med varandra om de får chansen, eller om de får en avkomma, en hybrid alltså, så är den antingen kanske steril eller den har sämre överlevnad än vad de så att säga rena föräldrarna har.
Kanske inte helt tydligt, men det handlar mycket om att de genom evolutionära processer skiljer sig från närbesläktade arter. Sen har vi underarter. Där finns ingen tydlig definition, mer än att det är sådan som inte är en art. Det är oftast en urskiljbar population inom en art. De kan ha vissa yttre skillnader, men är närmast genetiskt identiska. De kan para sig med andra underarter och få livskraftiga ungar och kan smälta samman till en och samma underart. Sedan har vi taxonomi. Vetenskapen att klassificera organismer till exempelvis släkten och arter.
Hur många arter finns det i världen på ett ungefär?
Ja, det har ökat enormt. Linné kände till 554, vill jag minnas, fågelarter i världen. Idag så talar vi om över 11 000 arter, så det har skett en dramatisk ökning där. Och det kommer att publiceras en gemensam lista över alla världens fågelarter som jag tror har 11 100 drygt arter totalt. Så att det, ja. Men antalet kommer att öka utan tvekan, så är det. Men det beror inte i första hand på att man hittar nya arter, för det är väldigt sällan. Det sker kanske 5 gånger per år att någon hittar och beskriver en ny fågelart, och det är oftast i Sydamerika, kanske någon enstaka gång i Asien. Men däremot så inser man med hjälp av de här nya förfinade metoderna att vad som idag klassificeras som underarter är i själva verket så oerhört distinkta i så många avseenden att man föredrar att uppgradera dem så att säga till artstatus istället. Att man betraktar dem som olika arter därför att de skiljer sig i så många olika avseenden från varandra.
Den teknologiska utvecklingen har gett oss helt nya möjligheter att kunna studera fåglar.
Vi har ju fått mycket mer redskap idag för att studera arterna, så vi kan ju som sagt göra noggranna analyser av deras sånger. Vi har väldigt bra inspelningsutrustning. Vi kan studera deras beteenden genom att vi har väldigt fin optik, bra kameror, videokameror och så vidare. Vi kan analysera hela arvsmassan genom den nya DNA-tekniken. Så vi har ju fått oerhört mycket bättre redskap. Plus att om man ser det ur ett globalt perspektiv så har vi ju möjlighet att resa över i princip hela världen idag, vilket man inte hade på samma sätt tidigare.
Hur kan det då gå till när man upptäcker en ny fågelart? Per tar sig till minnes när han och den forskningsgrupp han ledde hittade en trast i nordöstra Himalaya. I bergsområdena på flera tusen meters höjd fanns bergstrasten. Men det var något som inte riktigt stämde.
Vi hörde på en och samma plats så hörde vi två väldigt, väldigt skilda sångtyper som förefall komma från samma art. Och vi insåg ganska snabbt att nej, men det här kan omöjligt vara samma art med så skilda sånger. Och vi gjorde även lite uppspelningsförsök liksom bara för att testa så att det inte var en och samma art som hade två väldigt olika sångtyper. Och det var det inte. Och de fanns dessutom i väldigt skilda miljöer. En fanns i alpin miljö ovanför trädgränsen och en fanns i skogen nedanför.
Uppe i bergen sjöng den så här. Och nere i skogarna sjöng den så här.
Jag minns att jag stod på en plats i nordöstra Himalaya på 4200 meters höjd eller något sånt där, och jag hade då den alpina arten alldeles bredvid mig, och sedan kunde jag höra i skogen nedanför så kunde jag höra den andra.
Det här blev startskottet för en lång process. De lyssnade mer noggrant på lätena, studerade fågelskinn på museum och samlade in DNA, bland annat från fotsulan på museifåglarna.
Med hjälp av alla de här data som vi samlade in då, alltså både utseende, ljud, DNA-analyser, ekologiska skillnader och så vidare, så konstaterar vi att det här är inte en art utan det är egentligen tre olika arter, och en av dem konstaterar vi, den hade inget namn, så då fick vi ge den ett namn.
Den trasten som levde i skogarna blev Himalaya-trast. Den som levde i bergen blev alptrast. Och den tredje blev Sichuan-trast. Det här tog ungefär 7 år, så det krävs en hel del tid och arbete. Och trots den teknik vi har och den forskning som vi hittills gjort på fåglar är det fortfarande inte helt lätt att bestämma vad som är en art eller inte. Evolutionen är en långsam, gradvis process som kan ta lång tid. Och det är svårt att sätta en gräns för när en fågel skiljer sig så pass mycket från andra fåglar att den blir sin egna art. Sen är inte utvecklingen konstant heller. Vissa arter kan snabbt få olika utseenden men fortfarande vara genetiskt nära varandra. Sen finns det arter som ser närmast identiska ut men som genetiskt skiljer sig mycket från varandra. Exempelvis på grund av att de varit geografiskt åtskilda under en lång tid. Titta exempelvis på den vanliga kråkan. Här uppe i Norden, östra Europa samt Skottland och Irland är den svart med grå kropp. Och i västra Europa är den helt svart.
De betraktades under väldigt lång tid som olika underarter av samma art därför att de är väldigt lika varandra i alla avseenden. De möts i en hybridzon som går i nord-sydlig riktning genom Centraleuropa och även uppe i Skottland och norra Italien så finns det såna här hybridzoner där de faktiskt hybridiserar med varandra. Och de skiljer sig nästan inte i några andra avseenden än just färgteckningen. Så där får man länge ansett att det är samma art. De har samma ekologiska nischer och så vidare. Men sedan så omprövades detta och man bestämde sig för att nej, vi tycker att det är mer sannolikt att de bör betraktas som olika arter. Den här hybridzonen är väldigt smal och den är konstant. Det verkar som om det finns reproduktiva barriärer mellan de här båda arterna. Så därför så ångrade man sig och sa nej, men vi klassificerar det som olika arter istället.
Men nu verkar det som att synen ändrats och att den beses som samma art igen. Kråkan är trots allt en välstuderad art. En forskningsgrupp ledd av Uppsala universitet publicerade 2014 en studie där de tittade på kråkornas arvsmassa. De hittade väldigt små skillnader som fanns i generna som styrde färgen i fjädrarna och deras perception, alltså uppfattning av fjäderdräkten.
Så oerhört små skillnader, men skillnader som kanske är viktiga för just partnervalet, därför att gråkråkor föredrar att para sig med gråkråkor, svartkråkor föredrar att para sig med svartkråkor om de har chansen.
Kråkan är bara ett exempel där det råder oenighet, och i arbetet med den nya listan är det tänkt att titta närmare bland de här skillnaderna.
Vi har under det här arbetets gång identifierat mellan 1200 och upp till 2000 kanske olika exempel där det skiljer sig mellan de här listorna. Åtminstone en av listorna skiljer sig från de övriga i något avseende. Och det är inte alltid bara art, utan det kan vara också handla om till exempel namnet på ett släkte till exempel. Men i alla fall ett stort antal exempel på skillnader mellan de här fyra listorna. Så vad vi har gjort är att vi har försökt, när de har identifierats, gå igenom alla de här exemplen och komma till ett konsensus. Vi har haft en kommitté på 8-9 personer som har tittat på det här och försökt diskutera fram och tillbaka med varandra. Och det har varit förvånansvärt god överensstämmelse mellan oss som har jobbat med detta. Så att jag tror att i drygt 70-75% av fallen så har vi enats omedelbart utan någon ytterligare diskussion, eller med väldigt, väldigt lite diskussion. Och i resten av fallen så har det varit en diskussion fram och tillbaka, och i vissa fall så är det kanske bara en person som har varit emot de andra. I några enstaka fall så har det varit helt jämnt då.
Men arbete har även skett i andra kommittéer. Exempelvis har en kommitté arbetat med litteratur och att granska fågelnamnen. Och andra aktörer har gjort faktagranskningar i arbetet med listan. Bland dem finns representanter från den svenska taxonomikommittén. Men vilka är de? Jag kontaktade Martin Stevander, försteintendent för fågelsamlingen på Nationella museet i Skottland, verksam på Naturhistoriska museet i London och ledamot i taxonomikommittén.
Så BirdLife Sverige, som är Fågelföreningen i Sverige, har en kommitté som då hittills har haft uppdraget att fastställa den svenska fågellistan, och så då fågellistan i västra Palearktis. Det vill säga att göra bedömningar utifrån den senaste forskningen av vad som betraktas som en art, vad som betraktas som underarter och så vidare, och att hålla ordning på namn. Så det har taxonomikommittén gjort.
Ja, förutom att systematisera fåglar är arbetet att se till att de har svenska namn en central del av taxonomikommitténs uppdrag. Det kan tyckas vara ett ganska enkelt arbete, men att se till att flera tusen arter har olika namn och som ska anpassas till ständiga förändringar av arter och släktskap är inte alltid helt enkelt. Sädgåsen, alltså Akka som Nils Holgersson reser med upp till Lappland, är ett exempel. De finns idag i två underarter. Dels finns den så kallade tajgasädgåsen, en stor brun gås med mycket orange på näbben och som häckar i tajgan. Dels finns tundrasädgåsen, en mindre gås med mindre orange på näbben och som häckar på tundran. Problemet är att tajgasädgåsen inte är så nära släkt med tundrasädgåsen som man skulle kunna tro.
De är närmast släkt med spetsbergsgäss, en helt annan art. Men en helt annan art som ser ganska annorlunda ut. Och De två är alltså systrar. Och sen så om man går längre tillbaka i tiden så delades de två från tundrafjällåsen. Om vi nu har två gäss som inte är varandras närmaste släktingar så kanske det inte är så lämpligt att ha namn som låter som att de är varandras närmaste släktingar. Så det är också någonting som kommer att komma i kommande uppdateringar. Mer passande namn som reflekterar de här släktskapen.
De kommer få namnen skogsgås och tundragås. När vi nu kommer få en ny lista kommer en ny kommitté att ansvara för den. Den svenska taxonomikommittén kommer därför inte längre att inneha rollen att fastställa fågeltaxonomin för Sverige. Men de kommer istället att få en ny roll, att vara i ett regionalt råd för fåglar i större delen av Eurasien och norra Afrika.
Och där kommer vi fungera som rådgivande till den taxonomiska kommittén inom ABLIST. Så det betyder att alla nya förslag som handlar om fåglar i det området kommer först att behandlas av det här regionala rådet där vi kommer att sitta. Vi kommer också kunna ta egna initiativ och lämna förslag till nya uppdateringar om hur man ska se på artstatus eller indelningar där.
I och med allt arbete som lagts ner på att ta fram den här listan, vad finns det då för värde med att ta en sådan?
Jag skulle hävda att det är ganska viktigt till och med. På ett sätt kan man bara tänka att ja, men det är lite trevligt att om europeiska fågelskådare pratar med amerikanska fågelskådare så har de samma referensramar och ser inte olika på vad en art heter eller vad som betraktas som en art eller en underart. Men det finns som sagt viktiga aspekter på det. Framför allt så skulle jag vilja hålla fram arbetet med bevarande åtgärder.
Konsensus kring vad som är en art eller inte kan vara väldigt viktigt när det kommer till var man ska sätta in resurser i naturvård och bevarandearbeten.
Det finns vissa populationer som kanske har beskrivits som en art i en eller två av de här tidigare fågeltaxonomierna. Medan den i en annan taxonomi, i en annan lista, har beskrivits som en underart. Och då kan det där vara lite grann som ett hinder för ja, men när beslutsfattare ska fördela pengar och sådär. Är det verkligen värt att lägga insatser på det här? Är det ens en art? Och här så slipper man i alla fall den där konflikten. Det kommer, hoppas jag, och det är tanken, vara så att den nya globala taxonomin ABLIST, det är liksom den auktoritativa platsen att gå till. Det är liksom dit man kikar för att se vad som är vad.
När vi nu snart kommer få en gemensam lista betyder inte att allt är klart. Långt ifrån. Det finns mycket kvar att forska om, säger Per Ahlström, professor i ornitologi vid Uppsala universitet, och lyfter bland annat fram så kallade kryptiska arter.
Det är arter som är oerhört lika varandra till utseendet, men som är distinkt skilda på något sätt, och det kan vara så att de kanske har olika sånger och olika parningsbeteenden, och i enstaka fall så kanske det bara är så att de är genetiskt oerhört skilda därför att de har inte haft kontakt på många miljoner år. De har inte haft något genutbyte på väldigt, väldigt lång tid. Men sådana så kallade kryptiska arter, det finns förmodligen ganska mycket som ännu inte är upptäckta, och det är de får man fortsätta att leta efter.
Vi får se hur många fågelarter vi har i framtiden. Producent var Lars Broström. Jag heter Filip Barenius.
Fanns det en duktig flicka?
Ja, vet du, det fanns det. Och idag är jag nog en ganska stolt duktig flicka. Jag är ju en prestationsprinsessa.
Möt nöjesjournalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
Lycka för mig är i livet på språng på något sätt. Mm. Inte att stanna upp nödvändigtvis. Jag har kanske inte provat heller.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Allvarligt talat, är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Bör jag försöka bidra till att göra världen rättvis?
När mina mycket kära nära släktingar är och hälsar på hos oss är det mer regel än undantag att de klämmer in städning på sin att göra-lista. Är det troligt att deras grund ligger i ett behov av att vara snälla? Eller tycker de helt enkelt att så här skit kan det helt enkelt inte vara?
Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Klockan är 00:30.
I lunchekot måndag. Nya ryska attacker inne i Ukraina ska vara de hittills största sedan kriget började. Bordningen av aktivistbåten som var på väg till Gaza med Greta Thunberg ombord kan vara ett brott. En ny covid-variant kallad Nimbus sprider sig och Kungliga bibliotekets arkiv av världens äldsta urfolkstidning är nu komplett. Det är rubrikerna i studion Carina Galanou Ipsonius. Under natten så har Ryssland riktat nya attacker mot flera ukrainska städer, framförallt i de västra delarna av landet. Samtidigt så kommer det också uppgifter om att ukrainska drönare attackerat en rysk militäranläggning i Ryssland. Med oss här i studion nu vår Ukraina-korrespondent Lubna Shanti. Vad vet vi om de här uppgifterna?
Ja, varje natt under den senaste tiden har det slagits nya makabra rekord i det här kriget. Enligt det ukrainska luftförsvaret så riktade Ryssland uppemot 500 drönare och om uppgifterna stämmer så är det den enskilt största attacken sedan krigets början. Och den här gången så riktade Ryssland sig in på städer i framförallt västra Ukraina som ju ligger väldigt långt från frontlinjen. Samtidigt så kommer det också uppgifter från både ukrainskt och ryskt håll om att en militärindustriell anläggning där man bland annat tillverkar navigationsutrustning för drönare i Ryssland har attackerats av ukrainska drönare och där har produktionen i alla fall tillfälligt stoppats.
Men vad beror den här eskaleringen på nu då?
Ja, Moskva hävdar ju att det här är en vedergällning för den ukrainska spindelnätsoperationen som blev av ungefär för drygt en vecka sedan då Ukraina lyckades slå mot flera ryska flygbaser och slå ut flera ryska stridsflyg. Och flera bedömare menar på att det här kommer bli en ny verklighet där Ryssland kommer på olika sätt försöka straffa Ukraina för den operationen.
Samtidigt så hävdar ju Ryssland att de har tagit sig längre in i Ukraina än tidigare. Vad vet du om det?
Ja, det finns i nuläget inga bevis på att Ryssland har brutit sig in i Dnipro, en region i sydöstra Ukraina, en region som gränsar till Donetsk-regionen. Och det finns inga uppgifter om att det är så just nu, men ryska styrkor trycker på och det är väldigt intensiva strider som pågår i den regionen. Men om läget förändras så är det ju för första gången som ryska styrkor tar sig in i den regionen. Men läget är spänt, men det finns inga bekräftelser på att det skulle stämma.
Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent, sa det. Här hemma är det allt fler föräldrar som portas från sina barns grundskolor efter hotfullt eller olämpligt beteende. Ett exempel är en förälder som ryckt upp dörren till ett klassrum och personalrum, viftade med armarna och kom väldigt nära med ansiktet och skällde ut både lärare och rektor. Och rektorn på den aktuella skolan förklarar.
I samråd med polis och med jurister på förvaltningen beslutade jag att ta ett tillträdesförbud.
Då hade det pågått ett tag, så pass att rektorn hade börjat känna obehag när hon såg personen närma sig över skolgården.
Vad kommer nu, tänkte jag. För det var också så att personen bara gick in på vårat rum och dig ska jag prata med nu. Nu ska jag prata med dig. Och om jag då sa, vet du, jag har inte möjlighet att prata med dig just nu. Då var det har du visst det. För du jobbar på en kommunal skola. Så du tar dig tid.
Efter förbudet fick hämtning och lämning ske utanför skolans område, utvecklingssamtal och andra kontakter via Teams och mail.
När jag hade utfärdat det här förbudet så ska jag väl erkänna att jag vände mig lite mer om när jag cyklade här i området eller gick här i området och tittade att inte någon kom.
När vi pratar med föräldern får vi en annan bild. Barnet var hotat med stryk av tre aggressiva pojkar och hade larmat föräldern i panik inifrån skoltoaletten. Föräldern säger att det är orättvist att bli straffad för att ha försökt skydda sitt barn. De senaste 5 åren har ett 30-tal föräldrar i landets 3 största städer portat från sina barns skolor. Från några veckor upp till 3 månader, det visar P4s granskning. Rektorn för den här Stockholmsskolan säger att tillträdesförbudet hjälpt.
Personalen tyckte att det var väldigt bra. De fick några lugnare månader. Men jag tycker också att man ska använda verktyget när det verkligen behövs. Och inte göra det lättvindigt.
Mm, hur är det nu då?
Nu är det relativt lugnt.
Reporter här Thomas Heldmark, P4 Stockholm, i samarbete med P4s storstadskanaler. Nu om det fortsatt spända läget i Los Angeles efter flera dygn av sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. En första styrka från nationalgardet är på plats för att skydda federala byggnader. Men protesterna riskerar nu att leda till en ökad spänning mellan president Donald Trump och delstaten Kalifornien.
Efter flera dygn av våldsamma sammandrabbningar där bland annat förarlösa elbilar sattes i brand och polisen svarat med att skjuta tårgas och gummikulor mot protesterande, så har läget under natten varit lugnare. Folk har nu uppmanats att lämna en stor zon i centrala Los Angeles. Om inte så riskerar man att gripas för att delta i en olovlig sammankomst, som det kallas. Hittills har knappt 30 personer gripits och en australisk journalist har skadats lätt i benet av polisens gummikulor. President Donald Trump har reagerat kraftigt mot protesterna som riktat sig mot migrationspolisens räder mot arbetsplatser och mot folk på gatan där polisen med aggressiva metoder gripit papperslösa. Trump har på sociala medier sagt att armén borde skickas in för att kväsa protesterna. Våldsamheterna i Los Angeles kan nu också leda till en direkt konfrontation mellan presidenten och delstaten Kalifornien. Nationalgardet, som nu kallats in för att stötta polisen, gör det på en federal order, ytterst på presidentens order, trots att både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass motsätter sig det. Sist något liknande hände i USA var 1965. Trump har gett order om att 2000 soldater från nationalgardet ska sättas in, varav drygt 300 redan anlänt till Los Angeles. Men guvernör Newsom skriver i ett brev att Trumps beslut att sätta in nationalgardet är ett allvarligt brott mot delstatens suveränitet. Både guvernören och borgmästaren i Los Angeles anklagar också presidenten för att ytterligare underblåsa spänningarna genom att skicka in nationalgardet.
Rapport Rickard Myrenberg. När israelisk militär under natten till idag stoppade och bordade segelbåten med klimataktivisten Greta Thunberg ombord, som är på Medelhavet, var det ett brott mot internationella bestämmelser till havs. Det här säger Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet.
Och det beror på att det inte är fråga om misstanke om olaglig handel med narkotika eller något annat, alltså köröveri. I alla fall det är inte vad Israel har sagt.
Det var under natten till idag som segelbåten Madeleine, som var på väg mot Gaza, bordades enligt israeliska utrikesdepartementet. Enligt israelska aktivisterna sen skickas hem till sina hemländer. En av de som varit ombord är alltså Greta Thunberg. Hon la ut en film på sociala medier efter att båten tagits över. Vi har blivit kidnappade på internationellt vatten, säger hon.
If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters.
Ship to Gaza är en av organisationerna i koalition med Freedom Flotilla som ligger bakom aktivistresan till Gaza. Syftet är bland annat att skapa uppmärksamhet kring palestiniernas situation i Gaza.
Madeleine seglar enligt sajten Vessel Finder under brittisk flagg. Och på internationellt vatten är det då enligt Said Mahmoudi det landets jurisdiktion som gäller ombord på båten.
Det land som har blivit drabbat har rätt att protestera mot Israel och har rätt att vidta åtgärder mot Israel om till exempel frågan om sanktioner, om att anmäla ärendet till FN.
Reportrar Katarina Helmersson och Alexander Jakobsson. Klockan är strax 21. Du lyssnar på Lunchekot i P1 där vi senare ska höra om en folkomröstning i Italien om nya regler för medborgarskap. Men först om en ny virusvariant. För en ny variant av covid-19 sprids just nu snabbt i framförallt Sydostasien. Varianten kallas Nimbus och har hittats även här i Sverige. Sveriges statsepidemiolog Magnus Gisslén säger så här om den nya varianten.
I vissa delar av världen och framförallt i Sydostasien, vissa länder där, så ser man att den här varianten har tagit över till stor del spridningen och man har också sett ett ökat antal fall. Vi har sett fall också i Sverige, men det är enstaka fall och vi har inte sett någon ökning av spridningen av covid-19 och inte heller av den här varianten.
NB181 är det officiella namnet, men den nya varianten kallas Nimbus och är en undervariant av omikronmutationen. Nimbus är mycket smittsam och har ökat kraftigt i bland annat Taiwan, Hongkong och Thailand den senaste tiden. WHO har klassat Nimbus som a variant under monitoring, en variant under uppsikt, men skriver i ett utlåtande att det inte finns något i dagsläget som tyder på att Nimbus skulle ge en allvarligare sjukdom än andra varianter.
Det allra viktigaste är att vi har en god immunitet mot det här viruset nu. Så det går inte att jämföra hur det var i början av pandemin där man kunde bli väldigt svårt sjuk. Så att för de allra flesta så är det här inte något problem.
Men god immunitet säger du. Jag tror det grejen med de här nya varianterna var att immuniteten inte var lika god mot just dem.
Ja, men så är det ju. Och det handlar om immuniteten. Jag menar, viruset förändrar sig så det ska få en förmåga att sprida sig trots att vi har immunitet. Men vi har den immunitet vi har, den skyddar oss från att bli allvarligt sjuka.
Och just för att flockimmuniteten ser annorlunda ut i Sverige jämfört med Sydostasien är det svårt att sia om Nimbus framtid här hemma.
Det går inte att utesluta förstås att vi kan komma att få en ökning av covid-19 av den här varianten eller någon annan variant under sommaren eller under hösten. Så att vi får avvakta och se vad som händer, men det är inte omöjligt.
Statsepidemiolog Magnus Gisslén, reporter Felix Österpersonne. Ersättningen för flickan i det så kallade Etika-fallet fördubblas. Flickan fick livshotande skador när hon tvingades dricka Etika i sitt hem i Skåne. En domstol bestämde att kränkningsersättningen skulle vara 450 000 kronor efter att hon ansågs ha utsatts för bland annat synnerligen grov misshandel av sina föräldrar. Nämnden för brottsskadeersättning har nu beslutat att hon ska få det dubbla. Därutöver får hon också 1 miljon kronor för de skador hon fått, bland annat att behövdes hennes magsäck opereras bort på grund av skador. Idag startar FNs tredje globala havskonferens i Nice, där världens ledare, forskare och organisationer är samlade. Och anledningen till att en sån här konferens behövs, det är enligt vår klimatreporter Mona Hambreus att någon måste bestämma vad som gäller för haven.
Haven utgör 70% av jordens yta och den största delen av det här är internationellt vatten. Det hör alltså inte till något specifikt land. Och det här innebär att de är ganska oskyddade mot rovdrift. Till exempel fiskeflottor som drar fram och dammsuger haven. Och så görs det utsläpp av farliga ämnen och så vidare. Historiskt har människor faktiskt använt haven som en sorts soptipp. Man har tänkt att saker försvinner om man dumpar dem i havet. Och syns de inte i alla fall längre. Man har i vissa perioder till och med dumpat radioaktivt avfall och väldigt farliga saker. Men med tiden så har man upptäckt att sakerna försvinner trots allt inte, utan vi behöver ta hand om havet på ett bättre sätt. Och det är det som de här havsmötena som FN håller i handlar om. Att diskutera problemen och försöka hitta lösningar. Och nu hålls det tredje mötet, det första var 2017. Och då var det bland annat på Sveriges initiativ faktiskt.
Dessutom så oroas forskare över att vissa länder vill starta gruvor i djuphaven i jakt på mineraler. Och Mona Hambreus fortsätter att berätta varför.
Kapplöpningen om de stora mängder mineral och metaller som finns i djuphaven har blivit allt mer intensiv på senare år. Och det här har såklart att göra med att de här metallerna behövs i samhället i ökad utsträckning. I batterier till elbilar, vindkraftverk och annat som har med den gröna omställningen att göra. Men också i försvarsindustrin som ju har blivit viktigare nu. Och på havsbottnarna i djuphavet så finns det stora tillgångar. Men riskerna med gruvbrytning till havs är stora också för miljön. Det liv som finns där långt, långt nere i mörkret är känsligt, och mycket av det här är också helt okänt för oss människor. Man har liksom inte hunnit utforska det ännu.
Ekots klimatreporter Mona Hambreus. Nu ekonomi. När det gäller de europeiska klimatmarknaderna så måste de förändras, och det är bråttom. Det är budskapet från den norska kapitalmarknaderna handlar om. Budskapet kommer från den norska oljefonden till EU-kommissionen, skriver Financial Times.
Den norska oljefonden är en av världens största statliga investeringsfonder, värd runt 19 000 miljarder norska kronor. Fonden investerar främst i aktier och har tillgångar på i princip alla marknader. Men de senaste 10 åren har investeringarna på den europeiska marknaden minskat, från 26% av fondens totala tillgångar till 15%. Och enligt Financial Times så skickar oljefonden denna vecka ett brev till EU-kommissionen där de uppmanar till en reformering av de europeiska kapitalmarknaderna. Syftet är att Europa ska kunna stå sig i konkurrensen med främst USA, men också Asien. Norska oljefondens chef för marknadsstrategier, Malin Norberg, säger till Financial Times att de europeiska marknaderna är viktiga för fonden och att det finns en oro för att de har halkat efter. Problemen enligt Norska oljefonden handlar om att lagstiftning, skatteregler, tillsyn och reglering skiljer sig mycket åt mellan EU-länderna.
Rapporterade Erika Mårtensson. Marknadsnoteringarna, Stockholmsbörsen har gått upp 0,3%. På de stora Europabörserna har Londonbörsen backat 0,1%, Frankfurt minus 0,5%. En dollar handlas för 9,61 kronor på valutamarknaden och en euro för 10,97. I Italien så pågår just nu en folkomröstning där en av frågorna handlar om att sänka kraven för att få italienskt medborgarskap. Och just den frågan har gjort att regeringspartierna har uppmanat sina väljare att bojkotta omröstningen. Och därför riskerar det nu att inte få tillräckligt stort valdeltagande för att vara giltig. Med oss nu vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg från Paris. Berätta, Cecilia, vad är det som är så kontroversiellt med den här omröstningen?
Ja, de vill då med det här förslaget är att sänka antalet år man ska behövt bo sammanhängande i Italien för att bli italiensk medborgare. Idag så är det 10 år, och den här folkomröstningen föreslår att det ska sänkas till 5 år, vilket det har varit tidigare, så att man kan också säga att det är en återgång till hur det har varit tidigare. Och om då ja-sidan vinner så skulle det enligt ett forskningsinstitut i Italien som sysslar med migrantfrågor vara ungefär 1,7 miljoner personer som nu bor och arbetar i Italien som kan få medborgarskap på en gång eller börja ansöka om det.
Igår kväll när vallokalerna stängde, då hade bara 22% av italienarna röstat. Idag kan man också rösta. Hur ser det ut nu?
Ja, men det är mycket tyder på att de inte kommer nå över de 50% som krävs då för att den här folkomröstningen ska ha någon giltighet. Och i vissa delar så i södra Italien så är det väldigt nästan, ska jag säga, katastrofartat lågt valdeltagande. I Kalabrien bara drygt 10% i vissa valkretsar då det stängde igår kväll. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni, hon talar nu att man ska höja kravet för att få ha en folkomröstning, att det ska vara, idag är det 500 000 namnteckningar som behövs för att driva fram det, och hon vill höja det till 1 miljon.
Det är ju ytterligare frågor i den här folkomröstningen. Kort, Cecilia, vad handlar de om?
De handlar om arbetsrätt, och det är egentligen de större frågorna, för det är 4 stycken. Det handlar om både anställningstrygghet men också om säkerhet på arbetsplatser. Och det här kommer inte heller bli någonting av antagligen då, om det inte händer något före klockan 15, så gör att det blir över 50% som röstar.
Tack, Cecilia Blomberg, med oss direkt från Paris. En sprängladdning har hittats vid ett bostadshus i en ort i Värnamo kommun natten till idag. Och den var skarp och hade kunnat döda om den detonerat, säger polisen. Liknande typer av sprängladdningar har tidigare använts i kriminella miljöer, säger polisen till P4 Jönköping. Och de utreder nu en möjlig koppling till den grova misshandel som skedde på orten i fredags, och där 4 personer har anhållits. Och det har också skett en explosionsartad brand i ett ställverk i Mölndal, uppger polisen. Larmet kom in strax före klockan 12 nu vid lunchtid och P4 Göteborg rapporterar att räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Explosionen har lett till ett stort strömavbrott som drabbat områden i bland annat Partille och i Mölndal. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. Nu byter vi ämne helt, för alla nummer av världens äldsta urfolkstidskrift, Samefolket, har nu digitaliserats. Med i studion nu är Carmen Dixon från Kulturnytt. Berätta, vad är det här för tidskrift?
Ja, men det är en tidskrift som fokuserar på samisk kultur och politik. Och det är den enda samiska tidningen för vuxna som finns idag. Och nu har man alltså digitaliserat alla nummer som getts ut sedan tidningen grundades 1904. Och vi ska höra Victoria Harnesk som är ordförande för stiftelsen Samefolket och har projektlett det här digitaliseringsarbetet tillsammans med Kungliga biblioteket. Och hon berättar att stiftelsen hade mycket material i fuktskadade kartonger som riskerade att förstöras innan projektet drog igång.
Det ligger liksom 50 000 fotografier som redaktörer genom tiderna har tagit, blandat med gamla tidskrifter, ganska nya, med häftapparater, jättegamla negativ som låg i plastpåsar. Den här digitaliseringen har ju varit ett räddningsprojekt och en kulturhistorisk gärning.
Och det här arkivet nu då, hur ska det användas?
Det finns tillgängligt genom Samefolkets sajt och där kan man skriva in sökord och få fram texter från de över 1000 nummer av Samefolket som har getts ut sedan starten. Och syftet är att tillgängliggöra samisk historia både för forskare och allmänhet. Att man ska kunna följa en specifik fråga och se vad som har skrivits om den över tid till exempel. Och Victoria Harnesk tycker att Samefolket har en viktig roll i dagens medielandskap och även har haft det genom åren.
Den är ju en del av den svenska presshistorien och den är ett jätteviktigt komplement till den svenska mediebilden. För hur man än vänder och vrider på det här med objektivitet så läser man ju och skriver ur sina egna glasögon och det här är samernas egen röst.
Och Kungliga biblioteket har ju i uppdrag att samla in och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige. Och vi ska höra Jonas Ahlborg som är bibliotekarie på Kungliga biblioteket.
Vi vill ju digitalisera allt, men vi saknar ju helt budget för det. Så vi är helt beroende på extern finansiering för att kunna digitalisera våra dagstidningar. Och just att det är världens äldsta liksom, urfolkstidskrift, det är ju stort.
Och vi tackar Carmen Dixon från Kulturnytt för det. Nu över till Radiosporten och Mats Fagerström.
Tack för det, säger jag. Och sporten börjar med tennis.
Alltså för mig är de är en sån gåva till oss som gillar att följa tennisen, verkligen.
Så låter det när Maria Strandlund-Tomsvik sätter ord på söndagens finalpar i Franska öppna, Jannik Sinner och mästaren Carlos Alcaraz. Hon kommenterade den nästan 5,5 timme långa holmgången för Max räkning. Hon ser redan en maktkamp som kommer att vara i klass med de allra största.
Det är ju början på en rivalitet som jag tror vi kommer kalla klassisk också. Vi har Borg, McEnroe och Connors Lendl. Och sen att vi har Agassi och Sampras och sen de senaste trion som vi har haft nu liksom med Nadal, Federer och Djokovic har ju också varit på en sån här ofattbar nivå. Just nu ser jag ingen som liksom på riktigt utmanar dem över ett helt år när man pratar om första och andra platsen på rankingen. Det gör jag inte.
Nästa chans till en ny modern Grand Slam-klassiker väntas i Wimbledon som inleds den 30 juni. Reporter Gustav Torsi på det, fotboll.
Victor Nilsson Lindelöf kommer inte att ansluta till det svenska landslaget i fotboll. Lindelöf har saknats under hela samlingen då han och hans fru Maja ska bli föräldrar. På måndagens träning bekräftade landslaget att Vigge inte är tillgänglig för tisdagens träningsmatch mot Algeriet. Sedan tidigare har också Anthony Elanga lämnat landslaget efter matchen mot Ungern i fredags som Sverige vann med 2-0.
Rapporterade Samuel Silén och där stannar sporten för nu.
Och vi tackar Mats Fagerström och så går vi vidare med fler nyheter. En större polisinsats har pågått på Östermalm i Stockholm nu kring lunchtid och flera personer har frihetsberövats. Det ska ha larmats om att personer med vapenliknande föremål gått in i ett trapphus på Östermalm. Enligt polisen ska ingen person ha skadats och det är ingen fara för allmänheten. En utredning gällande grovt vapenbrott har inletts. Och så kan vi berätta att de tekniska problemen som drabbade SVT igen tidigare idag och som påverkade deras sajt och app är nu lösta. Så sent som igår kväll hade kanalen problem med en överbelastningsattack som också drabbade sajten. Orsaken till dagens problem är just nu okänd. I lunchekot idag har vi bland annat berättat att Ryssland har attackerat Ukraina med närmare 500 drönare under natten till idag. Det här uppger det ukrainska flygvapnet och det ska vara en av de största ryska drönarattackerna som skett inne i Ukraina sedan kriget startade. Idag producerades lunchekot av Louise Steinberger. Jag heter Carina Galano Ipsonius och nu ska vi få en land- och sjöväderrapport från SMHI.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Denna vecka börjar med ostadigt väder som ger tidvis regn eller skurar på många platser. Men stundtals så finns det även utrymme för solen. Idag i södra och mellersta Norrland samt östra Svealand kan skurarna bli kraftiga med åska. Vidare under veckan här sen så kommer vädret att stabiliseras från torsdag och under veckoslutet då vi har ett högtryck som växer in från sydväst och det blir allmänt lite varmare över hela landet. Idag är risken för bränder i skog och mark stor i delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Gräsbrandsrisken är upp till mycket stor i nordvästligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland, soligt eller växlande molnighet och någon skur kan förekomma här och var. I kväll mest klart väder men i natt mulnande västerifrån följt av skurar i de västra landskapen. I natt 5-10 grader. Imorgon breder regn ut sig från sydväst. På dagen 10-15 grader och vi har västlig vind med upp till hårda vindbyar som avtar under kvällen. Imorgon vind omkring syd. Hela Svealand, sol varvas med mycket moln och skurar. Som främst i de östra landskapen kan bli kraftiga med åska och tillfälligt hårda vindbyar. I kväll delvis klart men i natt tätnar molnen västerifrån. I natt 5-10 grader, i Dalarna 0-5. Imorgon mycket moln och tidvis regn eller skurar. På dagen 10-15 grader. Vi har västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar från i natt mest svag vind. Södra Norrlands kustland. Sol varvas med moln och skurar som kan bli kraftiga med åska. I natt uppklarning västerifrån, då 5-10 grader. Imorgon soligt eller växlande molnighet och under eftermiddagen i Gästrikland och Hälsingland skurar. Dagstemperatur 12-17 grader och vi har nordvästlig vind, imorgon mest svag vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter, molnigt med skurar här och var. Ikväll uppklarning västerifrån, i natt mest klart väder och 0-5 grader, i högre terräng någon minusgrad. Imorgon mulnande från sydväst och under eftermiddagen skurar. Då 7-12 grader. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, imorgon med svag vind. Västerbottens län. Mulet eller mulnande söderifrån följt av regn eller skurar. I natt uppklarning västerifrån, då omkring 5 grader. I fjällen någon minusgrad. Imorgon växlande molnighet och främst i kustlandet någon skur. På dagen 10-15 grader, i fjällen omkring 5. Västlig eller nordvästlig vind. Norrbottens län. Längst i norr molnigt, annars soligt eller växlande molnighet, men ikväll mulnande från sydväst följt av regn eller skurar som når Tornedalen i natt. Då 4-8 grader, i fjällen omkring 0. Imorgon mest mulet med regn eller skurar, på dagen 7-12 grader, i fjällen 0-5. Mest svag växlande vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, tidvis regn med måttlig till dålig sikt och lokalt risk för åska. Kulingvarning utfärdad för Skagerrak och från södra till norra Östersjön samt för Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak väst eller sydväst 10 till kuling 15 meter per sekund. I natt 5 till 10. Imorgon omkring syd och på eftermiddagen växlande 1 till 5. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 7 till 12 på södra Östersjön upp till kuling 15. I kväll avtagande 3 till 8. Imorgon syd eller sydväst och något ökande. Värnen väst eller sydväst 3 till 8. Imorgon syd och på eftermiddagen växlande 1 till 5. Sydöstra mellersta och norra Östersjön, väst eller nordväst på östra farvatten 10 till kuling 15, på västra farvatten 5 till 10. Ikväll allmänt väst 5 till 10, imorgon eftermiddag syd. Från Ålands hav till Bottenviken växlande 1 till 5, ikväll nordväst och något ökande. Imorgon fram på dagen återväxlande 1 till 5 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 16, Visby 13, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 17, Karlstad 15, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 16, Östersund 7, Umeå 16, Vilhelmina och Luleå 15 och Kiruna 10 grader. Nattens lägsta temperatur blev det i Märkenäs med en minusgrad. God eftermiddag från SMHI.
Klockan är 1 och vi ska sända vårt litteraturprogram nu i P1. Författaren Victoria Amelina föddes 1986 och dog redan 2023. Det ska handla om vad hon hann skriva, rapportera och förmedla och hur det har påverkat många läsare, bland annat i Sverige.
Välkomna till Lundströms bokradio. Och som ni hör är inte Marie här just den här veckan, utan ni får vara med mig, Fredrik Wadström. Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag två gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Välkomna.
Tack. Tackar.
Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Amelinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Både in i de frågor jag skulle ha möten om men också de personer jag skulle möta. Den hjälpte mig att reflektera. För vad jag än var i Ukraina, alltså till och med i en klädaffär där jag skulle köpa byxor, så plötsligt så handlar samtalet om hon som har affärens bror, vars kropp hon försöker få tillbaka från ryssarna som kräver väldigt mycket pengar för den. Och den misstro hon har mot hela processen, samtidigt som hennes man är vid fronten, hennes son börjar växa upp och komma i vapenför ålder. Inte ens när du ska gå iväg en liten stund och köpa byxor så stannar kriget upp.
Silla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret. För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på två sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form, som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin, genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig. Hur det är att vara i ett krig? Hur det är att ha en vardag i kriget? Hur fungerar det?
I vilka situationer kan du ställa dig den typen av frågor?
Ja, men alltså, hur går det till att gå och handla när det ljuder ett flyglarm? Var tar man vägen? Eller hur får man sin lön om man jobbar på ett ställe? Alltså, fungerar utbetalningarna? Vad händer med bostäderna när det är bombat bredvid? Alltså, det är så många små och stora frågor som väcks. Men sen är det ju också det här med att eftersom jag är författare så blir jag så intresserad av att den är oavslutad. Och vad det gör med texten, hur den liksom formerar sig kring vittnesmålet i sin oavslutade form. Och så jag blev oerhört indragen i den här boken omedelbart, kan jag säga.
Det där kommer vi förstås att prata mer om, vad som händer med den här texten när den inte blir färdigskriven, för att Victoria Amelina dödas mitt i steget. Stefan, vi kanske ska börja med att säga någonting om vem Victoria Amelina var. Född i Lviv 1986, men hur skulle du beskriva henne?
Romanförfattare, sån som precis hade gjort sig ett namn. Umgicks väldigt mycket med den unga ukrainska litteraturen, den som alla nu... Alla har ju fått ställa sig de frågor som hon ställer sig.
Alla i Ukraina?
Alla författare, alla som jobbar inom kultur i Ukraina får ju ställa sig samma frågor som hon. På vilket sätt, vad behövs nu? För Victoria blev det akut att ställa sin talang till förfogande för det här reportaget och reflekterandet som den här boken innebär.
För hon tar ju ett beslut
Och det är också viktigt att betona att hon skriver den här boken för oss. Hon skriver den på engelska och hon skriver den för läsare som Silla och mig. Det här är ju inte skrivet för ukrainare och den här texten finns inte på ukrainska. Och hennes vänner som har redigerat den, vi kommer in på det senare, de har ju också fattat beslutet att den inte ska finnas på ukrainska förrän kriget är över. Det här är kanske vad vi behöver läsa, men kanske inte vad ukrainare behöver läsa just nu.
Vi ska lägga till att hon börjar alltså med resor över hela landet i ett läge när många flyr. Och jag hade ju följde henne på Twitter, alltså X som det numera heter, från våren 2022, eftersom Victoria Amelina var en av de röster som man ville höra vad hon hade att säga från allt det hon såg och alla de hon träffade. Och jag minns att jag hade någon slags lista i huvudet på personer att intervjua på reportageresor i Ukraina, och hon var definitivt en av dem. Men så hände det här då sommaren 2023 när hon åker tillsammans med några uruguayanska författare och människorättsaktivister till östra Ukraina, och de hamnar på en restaurang i Kramatorsk som träffas av en rysk robot. Hon skadas allvarligt, förs till staden Dnipro där hon ligger på sjukhus några dagar innan hon avlider då.
Och för mig ska jag också säga att som jag aldrig har läst henne tidigare, så var hon länge framförallt ett tomrum och en sorg. Jag var på Författare- och översättarcentrum i Visby och skrev den sommaren då hon dog med en av hennes absolut bästa vänner i rummet intill. Och varje dag efter att vi hade skrivit klart så gick vi långa promenader i Visby och pratade bland annat om Victoria, och Katarina berättade om sin sorg. Och Katarina är den som i boken också är vännen som hjälper henne att komma på vita lögner mot hennes son. För hon har lovat sin son att inte ta den typen av risker som hon faktiskt tar. Och precis som många andra så slets, tror jag, Katarina med sådana känslor av: ska man liksom sörja och uppmärksamma särskilt de författare och konstnärer som dör i det här kriget? För att jag har ju även tidigare klasskamrater. det blir någon sorts konstig skillnad i empati, och där jag försökte säga, jo men ibland måste man lyfta fram kanske något öde som griper tag i oss mer, och som kanske det går att berätta mer om utan att värdera de döda.
Jag tycker att det var intressant också som stod i boken där, just det du berättade med de här vita lögnerna. Att hon lovar sin son att ingen ska röra hans legobyggen i deras lägenhet. Och lägenheten används ju som evakuering för väldigt många människor. Och hon kan ju absolut inte lova det. Men hon lovar det, pojken är i Polen just då. Och jag tänker att det är just den typen av små berättelser som finns hela tiden i den här boken som gör att man dras vidare. Att man får en större bild och en väldigt levande bild av att leva i ett krig där det inte bara pågår luftanfall och förödelse, utan det också är viktigt med de där små sakerna som att leverera en bra lögn till sitt barn.
Silla, hur skulle du beskriva den här boken? Vad är det här egentligen för slags bok?
Ja, det är ju en väldig blandning. Det är ju en blandning av reportage, litterär skildring, minnesanteckningar, och tillsammans så utgör